Ja, hej. Det här är Bertil Brager som talar. Och jag ska framföra ett litet lätt sommarprogram. Och jag tänkte börja med en gammal fabel. Den är mycket gammal. En av de första som fanns, eller som finns. Det var en gång en räv som var ute och gick i den fina, varma sommarnatten. Och så kom han till en brunn. En sån där som kan finnas där ute i skogarna. Och där stod en hink på brunnskanten. Han tittade ner i brunnen och upptäckte att det låg en ost där nere. Så han tog och satte sig i hinken och firade ner sig i brunnen. Samtidigt som en annan hink som hade funnits där nere från början åkte upp. Men när han kom ner upptäckte han att det var inte alls någon ost, utan det var fullmånen som speglade sig i vattnet. Och då tänkte han, hur ska jag ta mig upp igen? Men han hade tur, för det kom en varg förbi och tittade ner i brunnen. Hej varg, sa reven. Om du kommer ner till mig ska du få smaka min goda ost. Och vargen satte sig i den där hinken som just hade kommit upp, va? Eftersom han var tyngre än reven åkte han ner och reven åkte upp. Och snart var reven ute igen i den fina vackra sommarnatten. Sens moral. Tänk först och gå och handla sen.
Gatukontorets förmissade bänk, och jag ligger nere på marken. Sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir. Jag kanske kan sträcka på benen. Sommar och knölsvanen råmar i viken. Av blommor och blader är gräsmattan mjuk. Och snäll är mot den som av fylla är sjuk. Och än är det långt till kliniken.
Han vi hörde sjunga alldeles nu, det var Allan Edwall, sjöng sin egen sommarvisa. Det var den 1 april när jag fyllde 10 år. Då fick jag min första cykel i present. Det var en begagnad cykel som morsan hade hittat på annons någonstans på Kungsholmen och släppt hem. Kostade 85 kronor. Och den var handmålad. Brandgul, ja, stöldsäker alltså. Och den var för stor naturligtvis. Men om jag skruvade ner sadeln allt det gick, så nådde jag ner till pedalerna men inte till marken. Men jag lärde mig cykla på den också. Ett tag senare, framåt våren sådär, så fick vi besök från Småland. Det var en syster till min mamma som kom upp med sin lilla dotter Britt som var 6 år. Och de skulle gästa oss bara i en dag, så de kunde inte sova över, för vi hade ju bara ett rum och kök så där. Och jag vet inte riktigt vad de skulle ta vägen sen, men jag fick i alla fall ta hand om den här flickan en eftermiddag. Skulle underhålla henne på något vis, och det var inte mitt grej liksom. Småtjejer, speciellt 6 år och från bondlandet. Så jag visste inte vad jag skulle hitta på, men till slut så kom jag på att jag skulle lära henne hur en söderkis cyklar, va. Så jag tog och parkerade henne på, i Skånegasparken där på en bägg vid en grusad väg. Och sa att jag nu sticker jag runt kvarteret här, så kommer jag åkande här ut efter den här vägen, så ska jag sladda framför dig. Ja, hon satt där snällt och jag stack iväg, och så kom jag in på den här grusade vägen och jag började trampa som tusan. Jag plötsligt upptäcker att jag satt fast på sadeln. Men det berodde på att jag hade på hemmagjorda byxor med en bakficka med blixtlås. Blixtlåset hade en liten sån här, en liten dragkedja gjord av små såna här stålkulor, och så en lite större kula längst ut. Och den hade pendlat in och fastnat i fjädern under sadeln. Jag kom inte loss, och så hade jag ju full fart också, men jag nådde ju ner till pedalen så jag kunde bromsa, så att när jag var framme vid henne där och satt på parkbänken så stod cykeln still, va. Men jag hade ju inget annat att göra än att trilla runt på sidan för att försöka bli av med den här fastlåsningen, va. Så låg jag där på marken och sprattlade och drog för att komma loss. Och plötsligt så lyckades jag, det var bara det att blixtlåset satt kvar på cykeln med en liten tygbit runt om sig. Och då säger Britt till mig: du kan visst inte cykla, vad är ditt än, Bertil? Därmed kunde historien vara slut, men det är det faktiskt inte. Under hela min barndom och ungdom upp till 20-årsåldern gjorde jag täta besök nere hos mina släktingar i Småland. Jag fick alltid åka dit ensam, men så var det. Men när jag blev så här övre tonåren, så blev det allt färre resor till Småland, och till slut upphörde de av anledning som jag inte ska gå närmare in på. Sen fyllde jag 30 år, jag fyllde 40 år, jag fyllde 50 år och lite till. Tills plötsligt en dag min äldsta dotter Kerstin blev bekant med en keramiker som hade sin verkstad och boplats faktiskt nere i Småland. Och som det skulle visa sig bara 500 meter ungefär från Britt, där hon bodde i sitt barndomshem. Hon var ju numera, hade familj och 2 vuxna flickor. Kerstin kände ju på sig att hon hade någon släkt i den där trakten, och så hon letade upp Britt och hälsade på henne, och de blev väldigt glada över att hon kom dit. Och det ledde ju till att jag och Britt också tog kontakt med varandra, och att jag skulle åka ner och hälsa på. Och då skulle jag ta med mig, man fick fortfarande nämligen, vad heter det, politera cyklar på tåget, så att jag föredrog att ha med mig min nu 3-växlade Monark, va, fin som tusan. För jag ville runt lite grann, som jag gjorde i min barndom, i trakterna, och hälsa på en del släktingar som fortfarande fanns kvar. Själv tog jag ju tåget ner till Växjö och möttes där på stationen av Sven-Erik, det var Britts make. Och han förklarade att Britt hade varit tvungen att sköta sitt jobb idag. Ja, så hon var inte med helt enkelt. Och då kom jag överens om att han skulle ta min packning med sin bil och jag skulle cykla hem till Fridhem. Jag skulle nämligen få bo på Fridhem, min mormors gamla stuga där, som numera Britt ägde. Och jag kände ju till vägarna där från min barndom. Så att jag hade att välja lite grann. Så att det var 28 kilometer förresten. Och jag cyklade ut efter Helgasjön där, jädrigt vackert. Och så kom man fram till Lundabacke, heter det. En brant backe upp till 12 kyrka. Och det gick ju lätt i uppförsbacken med med min lättrampade monark där, va. Och ingen packning eller någonting. Plötsligt när jag börjar närma mig krönet upptäcker jag att jag sitter fast på cykeln. Det var nämligen ena skosnöret på ena foten. Var löst och hade för varje tramptag jag tog så vevade man upp ett nytt varv av den här skosnöret. Va? Så att när jag kom upp på krönet så var foten fastlåst vid ena pedalen. Och jag vet ju hur man gör i en sån här situation. Det var bara att lägga sig på sidan på vägen och försöka få av sig skon. Va? Nu låg i kyrkan på ena sidan. På andra sidan vägen låg en gammal folkskola som fortfarande var användbar. Och jag hörde ju hur ungarna lekte där på, hade väl rast eller någonting. Och de upptäckte naturligtvis att det var någonting på gång ute på vägen. Så man hörde springande steg där i gruset. Och några som stod och glodde på mig. Jag såg dem inte riktigt. Och sen springer de åt andra hållet tillbaka till skolan och jag hör en som ropar: "Fröken, fröken, ligger en fyllegubbe ute på vägen." Och sen hör jag steg igen, det är någon som kommer gående. Och jag hör en röst som säger: "Kan visst inte cykla, vad är ditt än, Bertil?" Ja, det var Britt, hon jobbar nämligen på skolan och lagade mat åt ungarna.
Har du kvar din röda cykel?
Undrade Claes Jansson.
Du är över till något allvarligare. Nämligen hundarnas tempel. Det var en gång en hund som hade hört talas om ett tempel där det fanns 1000 speglar. 1000 speglar, tänkte hunden. Det måste jag se. Så han letade upp det där templet och öppnade dörren och klev in. Och vad fick han se? Jo, att det fanns en massa hundar som redan hade kommit dit. Och de tittade på honom med nyfikna blickar och vänliga utseenden. Och så började alla vifta på svansen. Och hunden blev glad. Och så gick han ut och bestämde att hit ska jag gå många gånger. Det var en gång en hund som hörde talas om ett tempel som hade 1000 speglar. 1000 speglar, tänkte hunden. Det måste jag se. Så han letade upp det där templet, öppnade dörren och gick in. Och vad fick han se? Jo, det var en massa hundar som redan hade samlats där. Och de tittade misstänksamt på honom. Och de såg ovänliga ut. Och så satte de svansarna mellan benen. Och de såg så elaka ut som om de tänkte kasta sig över honom. Och han gick ut och han bestämde att dit går jag aldrig mer. Och nu ska vi lyssna lite på Aftonsalm av Ola Magnell.
Se dig om, du jordens gäst. En vid almen som till sist börjat falla kvist för kvist. Gråt och glädje glimtar till som ett solregn i april. Att vi lever, att vi dör, kan vi knappast lastas för. Sköra våra minnen kom och gick i den lugna stund vi fick innan larmen gick igång och vi glömde jordens sång. Jäkat kärlek, gammalt groll, spelar tids nog ut sin roll. Men det stora sveket känns tills vi nalkas tidens gräns. Nattens oro, tidens krav ger mig lust att kliva medan benen alltjämt bär till en vän jag håller kär. Låt oss hedra ljusets kraft och den goda tid vi haft. Men nu vitnar en alm var den får min aftonsalm.
Det var en gång en man som hette Mike. Ja, han arbetade på en järnvägsstation i en liten stad i Amerika som föreståndare för järnvägsbolagets godsexpedition. Ja, en dag kom det in en man som skulle hämta ut två marsvin som han beställt från den postorderfirman. Av en prislista som mannen hade framgick att kostnaden för frakt av sällskapsdjur, och dit räknade han marsvin, så ja, var 25 cent per djur. Att han därför var skyldig 50 cent. Men Mike, föreståndaren för den här expeditionen, han ansåg att marsvin var att betrakta som grisar. Och för sådana var taxan 30 cent per individ. Så att kunden skulle därför betala 60 cent. De grälade om saken. Tills kunden i vredesmod vägrade att lösa ut marsvinen. Och lämnade expeditionen för att gå hem och skriva ett klagobrev till järnvägsbolaget. Ja, över det bemötande han hade fått. Kunden skickade det här brevet till bolagets huvudkontors reklamationsavdelning. Men fick omgående svar att eftersom han inte hade löst ut varan så hade han ingenting att reklamera. Men däremot hade ärendet överlämnats till chefen för avdelningen för taxor och tariffer. Ja, som i sin tur sände ett brev till Mike för att få reda på hans version av det inträffade. Mm. Mike sa, åh ja, och som ett litet PS skrev han, var god meddela varans tillstånd. Ja, nu hade ju inte Mike någon vidare veterinärutbildning, va? Men han gick i alla fall ut och tittade lite i lådan där marsvinen var, fast nu var de 8 stycken. Det var en svart och en vit och 6 spräckliga. Och han meddelade chefen då för taxor och tariffer att varan såg ut, ja, att marsvinen mådde bra, och han hoppas chefen gjorde detsamma. Men vem skulle betala för salladskålen som han hade fotfodrat dem med? och fick så att besked att det skulle kunden göra. Så att Markan cyklade iväg till den här kundens bostad, han visste var han bodde och ringde på, och när kunden fick se Mike så utbrast han: äntligen har ni tagit det förnuft till fånga, va? Får jag lådan? Men när han fick höra att han skulle betala $2.25 för den här salladskålen, så slängde han igen dörren i ansiktet på Mike, som fick återvända i oförrättat ärende. Ja, under tiden i alla fall som hade gått, så hade ju chefen tagit kontakt med järnvägsbolagets direktör, som ansåg att Mike hade handlat rätt som tillämpat den högre taxan när det var lite oklart, va. Men för säkerhets skull skulle man per brev kontakta en zoologiprofessor Gordon vid Columbia University i New York, ja, för att få ett uttalande ut huruvida marsvin var betraktat som grisar. Nu var det bara det att den här professorn var på en expedition i Anderna, och på en plats där ingen vit man tidigare satt sin fot, så att det dröjde några månader innan han fick det här brevet. Och under tiden så så ärendet föll i glömska på något vis, va? Och utanför Mike, va, som fick använda halva sin arbetstid och sköta om sina marsvin. Han skrev till chefen för taxor och tariffer och undrade om han inte kunde få sälja några, för nu hade han 32 stycken. Och fick till svar att sälj inga marsvin, det är inte vår egendom. Nähä. Men när antalet stigit till 160 skrev han igen, va, och fick ändå försvaret: nej, vi måste avvakta ärendets utgång. Äntligen så kom ett svar från professor Gordon: marsvin är inte grisar. Ärendet överlämnades nu till revisionsavdelningen, som tog god tid på sig att sätta sig in i fallet, och sen meddelade Mark att ta betalt 25 cent per styck för 160 stycken. Ärendet överlämnades nu till riksrevisionsavdelningen, som tog god tid på sig att sätta sig in i fallet, och som sen meddelade Mike att ta betalt 25 cent per styck för de där 160 marsvinen. Men Mike svarade att nu hade han faktiskt över 300 marsvin och samt köpt salladskål för $64, så han ansåg det uteslutet att få ut några pengar av kunden. Nu hade han anställt två ynglingar som spikar nya burar hela dagarna. Och när nästa beslut från revisionsavdelningen anlände hade antal marsvin stigit till över 400. Och beslutet löd: ta betalt för de två första marsvinen med 25 cent. Men leverera samtliga. Ja. Detta närde ett litet hopp hos Mike att få slut på affären, så han begav sig till kundens hus för att kräva honom på 50 cent och förbereda honom för den kommande storleveransen. När han kom fram upptäckte han att familjen hade flyttat, att huset var till salu. Så Mike meddelade revisionsavdelningen att kunden avflyttat till okänd ort och frågade vad göra. Nu, den här tjänstemannen på revisionsavdelningen var inte riktigt medveten om ärendets komplexitet eller svårighetsgrad, så svarade han: skicka varan till huvudkontoret. Ja, nu vi tog ett enormt arbete. Mark och hans numera fyra medarbetare arbetade som galningar på att fylla burar med marsvin som lastades på godsvagnar och sändes till huvudkontoret. Men efter en vecka hade man ändå fler marsvin än när man började leverera. Huvudkontoret klagar: sluta skicka marsvin, magasinet fullt. Mike svarade: kan inte sluta. Men man bytte metod. Man slutade med burarna och pojkarna fick istället bära korgar, öppna korgar med marsvin som de hällde i öppna boskapsvagnar med höga lämmar på sidorna. Medan Mike öste marsvin i tomma korgar med hjälp av en kolskyffel. Man lyckades bli av med det sista marsvinet. Och Mike lovar sig själv att i fortsättningen anse alla djur som sällskapsdjur, även om det gällde elefanter. Ja, tack för mig då. Då var jag klar med mitt lilla sommarprogram. Och vi avslutar med tonerna till Swinging the Blues med Carl Henrik Norin med orkester.
Thank you.